Vi fortsätter mötet. Jag läser i Jesu namn ur Matteus evangeliet kapitel 7. Några slutverser. Det här är i slutet av Jesu bergspredikan. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och kastade sig mot huset, men det rasade inte eftersom det var byggt på berggrund. Och den som hör dessa mina ord men inte handlar efter dem är som en dåre som byggde sitt hus på sand. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och störtade sig mot hans hus, och det rasade och raset blev stort. Amen. Denna Jesu bergspredikan är säkert den mest bekanta predikan under alla tider. I Matteus evangeliet handlar det om 3 kapitel, 5, 6 och 7 kapitel. Jesus pratar om olika saker. Bergspredikan börjar med genom att salig göra, så som gamla predikanter säger. Det talas om salt, staty, om Jesus och hans förhållande till lagen. Det talas om det sjätte budet. Det talas om genom att man inte ska vittna mot. Jesus lär också om att älska fiender. Han pratar efter det här om allmosor och bön. Lär oss Fader vårs bön här. Han varnar för mammon, alltså att samla egendom, faran att samla egendom. Han talar om Guds vårdnad. Lär oss att se på blommor och himmelens fåglar. Och han avslutar sin lära i det som vi redan känner, att sök först hans rättfärdighet och hans rike, så ska ni all det andra också få också. I slutet av 7 kapitlet talar Jesus om att döma och säger att gå in i den trånga porten. Många går in i den breda porten och den breda vägen, men den vägen tar till förtappelse. Hur trång är den porten som, och den vägen som är smal, som tar till livet, och det är bara få som hittar den vägen. Och det talas om dessa två olika bebyggare. Så som alla jämförelser som vi kan säga är mycket bra, dessa jämförelser är tagna ur det vanliga livet, ur vanliga saker. Och denna jämförelse om att bebygga Det kunde ju ske egentligen var som helst. Om någon byggde på ett onoggrant sätt och inte brydde sig på platsen där han byggde, det kunde helt ordagrant ske att det blev ett mycket stort regn. Och den tidens hus var inte så stadiga jämfört med dagens hus. Så kunde det hända att det huset rasade. Det fanns torra floder som kunde vara under lång tid, 10 eller 20 års tid, att det inte fanns en droppe vatten i dessa åar. Och det kunde bli en mycket starkt regn och storm, och då fick också denna torra å vatten. Och då kunde det ske väldigt fort att huset rasade. Jesus säger att den som bygger klokt är en klok byggare. Men det andra som byggde på sand eller på något annat konstigt sätt var en dåre. Lärdomen var, så som ni hörde, den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är en klok man. Detta är en koncentration av det som Jesus lärde ut i det långa bergspredikan. Den som hör och handlar efter det som Jesus lärt oss eller som kommer från Gud, himmelske fader, den människan är också klok idag, en klok bebyggare och har en mycket bra berggrund för sitt liv. Den som handlar efter Jesu ord kan jag förstå att det inte handlar om gärningens lära eller att man får poäng för att man gör goda saker, utan det handlar om andens frukter, så som Bibeln lär oss på ett annat ställe. Då människan får syndernas förlåtelse och hittar Guds rike och nåd. På samma gång kommer han att få ett nytt hjärta, kan vi säga. Han får den helige anden på sitt hjärta. Och den helige anden kommer att lära oss på ett lite annat sätt än den som behärskade hjärtat tidigare. Det nya hjärtat med den helige anden i sig orsakar dessa goda följder som vi kallar för trons goda frukter. Hela tiden är Bibeln mycket noggrann med att säga att saligheten kommer inte genom gärningar eller några poäng som vi tjänat, utan det kommer från nåd och tro. Kommer från det som Gud har gjort för oss människor och genom att vi tror på det. I första Korintherbrevet talar Paulus om berggrunden. Jag tittar om jag hittar den här. Här står samma sak skrivet på följande sätt. Tack vare den nåd Gud har gett mig har jag som en klok byggmästare lagt en grund som någon annan bygger vidare på. Men var och en måste tänka på hur han bygger. Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns, och den är Jesus Kristus. Här är det fråga om samma sak, om livets berggrund och att installera det. Här står det att den enda berggrunden är Kristus. Å andra sidan i slutet av Jesu bergspredikan, den som hör och handlar efter dem. Är som en klok man som har en hållbar berggrund. Det finns budskap för dagens människa då många människor lever så att livets berggrund har gått, att man har tappat den, och människan är på vindens det är vinden som styr, men du människan, du troende, det är inte vinden som styr ditt liv, utan berggrunden är hållbar. Du har fått alla dina synder förlåtna och du har all den färdkost som himmelske fader har gett till sina egna. I Markus evangeliet finns ett litet ställe som jag också tänkte läsa för er. Det är från en annan situation, lite annorlunda situation. Det är från Markus evangeliet kapitel 12. Det berättas en händelse från Jesu liv. Några som var motståndare för Jesus var saddukeer. Saddukeernas folk var ett sådant folk att de förnekade uppståndelsens änglar, alla andar. Men fariseerna tog för givet alla dessa. Situationen blev samma återigen. Man försökte fånga Jesus på grund av sina ord. I lagen stod det att då mannen dör och han inte har några barn, så kommer hans bror behöva gifta sig med änkan. Och man tänkte att då skulle brodern kunna få ett barn. Och man var väldigt klok där, försökte vara väldigt klok och tänkte att man skulle ha 7 bröder så som Alexis Kivi hade. Hur ska det gå till då? Då det föds, ingen av dessa bröder kan få barn. Vad händer då på sista dagen, då det är uppståndelsens dag? Vems fru är då den här änkan? Jesus avvisade frågan och sade: ni rör er vilse. Och varför? Eftersom är det inte därför att ni varken kan skriften eller vet något om Guds makt som ni misstar er? Han svarade för frågan genom att tyda, fast vi inte ska gå in på det mera. Han frågade: är det därför att ni varken kan skriften eller vet något om Guds makt? Jag känner att det finns något för oss här också i texten. Ju mer och bättre vi känner till skriften, särskilt om vi använder evangeliets levande evangeliet som är Guds kraft. Eftersom ni inte känner skrifter och Guds kraft. Jag tycker att det här poängterar att lyssna och läsa till Guds ord är mycket viktiga saker. Och evangeliet som är ett mycket, mycket bekant sak för oss Guds barn. Och förhoppningsvis används mycket. Så det avvisar i förväg alla själafiendens frestelser. Det som själafienden som vi känner så väl orsakar. Därför är det viktigt att alltid gå och lyssna till Guds ord. Lyssna till Guds ord är också en viktig och nödvändig sak. Det så ger ju oss kraft mot frestelser. Att vi orkar stå mot Guds motståndare, själafienden. Om vi tänker på hela budskapet i Bibeln. Det är Guds ords makt. Och att också poängtera Guds ord. Det står mycket välskrivet i Bibeln. Och slutjämförelsen i Jesu bergspredikan talar om samma sak. Å ena sidan är det bra att vi förstår att vi lever en tid som gör att som är sekulariserad. Och sekularisering betyder att man lämnar bort Guds ord och alla värden som Guds ord står för. Det är det som orsakar att vår tid blir mycket svår, och med tanke på tron så är denna tid mycket farlig. Den här saken är inte i våra händer, utan det är Gud som tar hand om den saken. Vi ska inte vara rädda och trycka ner oss, utan vi får tro tryggt och ledigt att här finns vår skatt. Den finns i våra hjärtan. Vi får njuta av den varje dag fullt ut. Vi får njuta av att vi har synderna förlåtna och frid med Gud. Och att vi har en sådan här far i himmelen. Och en frälsare, Herren Jesus, som har lovat att vara här på jorden med oss. Ända till livets slut. Var min broder vid gott mod. Trots tidens vågor också just nu. Och denna tid verkligen stör. Då vi har en berggrund och trygghet behöver vi inte gå bort, utan vi får vara vid gott mod. Jag tänkte också ta ett litet stycke ut katekes. Det är den här katekesen som jag och människor i min generation har läst. Jag blev klar 1978. Det finns många saker som är bra här. Ett stycke är att vårda trosliv. tron är en vacker ömtålig blomma som man ska vårda. Och det lönar sig att vårda. Det står här att för att behålla och bli stärkt i sin tro bör den kristna använda Guds ord och Herrens nattvard, bön och det kristnas ömsesidiga gemenskap. Här var också som första del att för att bli stärkt och för att behålla tron har vi Guds ord. Därför har vi i dessa möten också anordnade för att Guds ord kan predikas till alla människor. Herrens heliga nattvard. Det är också stiftat för trons kraft. Kom ihåg, bröder och systrar, imorgon kväll då vi har nattvard här i tältet. Det för att stärka just dig i din tro. Bön är också för att stärka tron. En kanal för att stärka tron. Och det är kristnas ömsesidiga gemenskap. Det är kristnas ömsesidiga kärlek. Så som ni alla vet. Det är också en sak som inte kan mätas i pengar. Det är en mycket fin sak. Och man skulle kunna också tillägga några saker lite senare här. Man pratar om bikt. Det är också för att stärka tron. Den är lämnad för jorden. Om synden tynger och samvetet plågar. Himmelske fader har gett oss möjligheten att vi kan prata om saken till någon Guds barn som kan förlåta oss, ge syndernas förlåtelse. Guds ords lära är också, undervisning är också viktigt. Som ung man, som ung präst var jag i Pudasjärvi. Jag kan tänka mig att det finns några Pudasjärvibor här också bland er. Jag var präst där och en sommar då jag jobbade. Vi hade kommit överens om en vigsel med ett par. Paret hade valt som vigselställe i församlingens prästgårds övre våning. Prästgården hade nyligen blivit renoverat och det hade blivit ett vackert lägeställe. Och där uppe fanns ett vackert ställ, ett litet kapell där man till och med kunde viga. Jag hade blivit tillfrågad att viga detta par och vi samlades där en julikväll. Jag tror att året var 76, så det var ganska länge sedan då vi samlades ute på gården. Det fanns väldigt mycket mörka moln över prästgården. Men ändå tog vi oss dit upp till andra våningen, övre våningen, och skulle börja viga. Jag läste till ämne för vigseltalet om dessa två bebyggare. Och då skedde det just så att regnet kom och det blev ett åskväder. Det blixtrade och mullrade ute, vinden blåste hårt och regnet öste ner. Och som droppen på så började det droppa genom taket. Och det blev en pöl mellan mig och det vigda paret. Jag såg på det här paret då jag predikade. Och jag såg att de förstod vad jag läste om och vad som hände ute. Deras ögon log, fast de var annars väldigt värdiga så som det tillhör saken. Men jag kommer ihåg bebyggelsen, berättelsen om dessa två bebyggare. Och jag tror att detta par också kommer att komma ihåg berättelsen. Det var ju en väldigt bildig berättelse och situation om hur man bygger det på berggrunden. Jag har använt den text då jag vikt par i det heliga äktenskapet många gånger. Det finns många andra bra texter i Bibeln för detta ändamål. Men jag och många andra präster har också predikat om samma text. Det är viktigt att prata om äktenskapet idag också. Det är en underbar gåva av Gud. Och i bröllopstalet brukar man och bröllopspredikan brukar man tala om vad Bibeln talar, vad Bibeln lär oss, att denna sak grundar sig på kärlek mycket starkt. Äktenskapet är menat för hela livet. Det grundar sig på tillit och trohet, så som ni vet väl alla ni par. Då jag sa tidigare att tron är som en ömtålig blomma som måste vårdas och skyddas, så är äktenskapet en likadan blomma som måste bevaras, skyddas och vårdas. Så väl som man bara någonsin kan. Allting som man investerar i och satsar på äktenskapet, det kommer man att få tillbaka på många olika sätt tillsammans med maken. Då jag vikt har jag alltid brukat tala om dessa saker. Jag har talat också om förlåtelsens, att man ger och får förlåtet av det, den kraften. Det är frågan om evangelium. Dessa två saker, att förlåta och be om förlåtelse, det är färdkosten som krävs och behövs i äktenskapet, och dessa saker kommer att bära långt och väl. Jag har många gånger talat också om hur viktigt det är att prata, att äkta makar ska prata om olika saker. Det är viktigt att prata öppet och kärleksfullt. Fast jag själv har upplevt det många gånger att det är mycket svårt, men tro inte på mig här, utan gör så som man skall. Det är inte lätt att tala fast man har den världens trevligaste person bredvid sig. Men det lönar sig alltid. Och det att man talar kräver också att den andra lyssnar. att man lyssnar vad den andra säger och vill säga. Det lönar sig inte att den ena talar och den andra med stora bokstäver är tystlåten. Det kommer inte bli någonting bra av det. Jag vill uppmuntra er mödrar och fäder och er makar att fortsätta att tala, att använda talets kultur. Att tala och förlåta och be om förlåtelse. Jag tänker på er som sällskapar. Jag tror att det finns många av er som planerar för ett äktenskap. Jag tänker att framför allt er ska komma ihåg uppmaningen att tala öppet och kärleksfullt. För att ni känner på hjärtat er kumpan som ni sällskapar med. Hur ni tänker, hur han tänker och tänker om livet. Och hur han vill bygga livet vidare på. Och innan man ingår i äktenskapet. Så är det säkert värt att tala innan. Verkligen bara för att ni ska känna varandra ända till hjärtat och ända till tron kan man säga också. Så att man inte senare får tråkiga nyheter. Det lönar sig att tala innan tydligt och bra. När vi har en troende make som tror på samma sätt som jag och Guds skara överhuvudtaget tror på, det är en fin sak. För att tro tillsammans är egentligen mycket trevligt. Vi har möjligheten till det då vi vill bygga berggrunden för vårt äktenskap. Äktenskapet är en konstgren. Och det är också en gren av vilja. Det frågas aldrig, ska du älska ända till slutet eller hur långt du älskar. Utan man frågar, att vill du älska under hela ditt liv? Det är ett långt mål, långsiktigt mål. Men till det strävar vi efter. Guds ord ger god färdkost till äktenskapet, livet i äktenskapet. Man kan läsa ur Bibeln, ösa ur Bibeln och också ha öppna öron på mötet och lyssna, så lär man sig mycket. Må himmelske fader välsigna alla er makar, mödrar, fäder och hela boskapet. Att äga det rätta berggrunden. Att vara den kloka mannen som byggde sitt hus. Det innebär att vi måste erkänna många gånger att vi inte har lyckats på riktigt. Som ung man trodde jag att då jag blir äldre så kommer alla saker förklarna och själva fienden kommer att bli lugnare. Det kommer vara lugnt. Men det har inte blivit så för min del. Undrar bara hur det gått för er. Men tryggt får man titta och se på livet som gammal från den berggrund som Jesu lära och predikan var om, skrivet om. Men den egna bristfälligheten möter oss alla i olika åldrar. Synden fastnar och gör vägen långsam. Jag tänkte som tröst läsa till er en mening från Martin Luther. Syndens fördärvelse är mycket ansträngande och jobbigt. Ibland, men synden fastnar ändå trots våra tankar. Själva fienden är mycket kompetent i sin uppgift. Martin Luther skrev en gång. Ingen behöver tänka att man under denna tid kan nå det tillstånd där det inte längre behövs syndernas förlåtelse. Tänk. Ingen behöver tänka sig att det skulle kunna vara så. Inte så man är gammal får man tänka så. Medicinen mot att synden har fastnat. Medicinen är evangeliet. Som också talats om här under dessa möten. Evangeliet betyder att du får tro alla synder förlåtna i Jesu namn och blod. Välsigna. I Jesu namn och blod är synderna förlåtna. Välsigna ni makar varandra. Be om förlåtelse och förlåt varandra. Ni unga ungdomar. I ert liv är det också gott att lyssna till Guds ord och komma ihåg att be om förlåtelse och att förlåta. Det hjälper i allting. Även i arbete kan man tänka sig att det är bra att tala öppet och förlåta och be om förlåtelse om det krävs. Det kommer att vara till hjälp. På det sättet får vi också helt tryggt tro om livets grund. Vill jag säga en sak att du, min broder och syster, får vara troende Guds barn och handla efter dessa Guds lärdomar och Bibelns lärdomar. Vi behöver inte skämmas. Världen ser saken på ett annat sätt, men vi behöver inte skämmas. Det lär vara bekant för er också att dessa känslor att man skäms. Men i princip så behöver vi inte skämmas. Bli kvar i tron, tryggt, med trygghet och glädje. Och kom ihåg den berggrunden som Jesus har stiftat. I Jesu namn och blod är synderna förlåtna. Ni barn och ungdomar. Jag blir rörd av att se er skara. Låt himmelske fader välsigna er alla. Alla ni barn och ungdomar och hela Sions folk. I Jesu namn. Amen.